Hej igen. Det var inte många dagar sedan vi hördes, men nu har vi som sagt trappat upp vår uppladdning inför sommarens VM och kör 2 avsnitt per vecka. Och Stina Segerström är med oss hela vägen fram. Välkommen Stina.
Tack.
Nu är det bara lite drygt en månad kvar till VM drar igång. Att det är ett VM-år, det påverkar ju även damallsvenskan. Tydligast blir det ju att det bara är 7 omgångar nu före uppehållet. Sen är det ett långt uppehåll. Hur påverkar det allsvenskan, Stina?
Ja, det är ju lite intressant att ha det så här tidigt. Tidigare år så brukar det ligga lite senare, att det kanske inte är riktigt lika många omgångar kvar efter. För att ett mästerskap sliter ju. Och är i många fall en ganska så stor urladdning för de som är med. Och så kommer de tillbaka till damallsvenskan och kanske inte riktigt är i toppform. Så att de lagen som har många spelare borta kan det påverka. Sen beror det på hur långt ens landslag har gått i mästerskapet. Hur många matcher man har spelat och hur sliten man är och sådär. Ja, det ska bli intressant att se vad som händer med de lagen med mycket landslagsspelare. De matcherna som är direkt efter.
Ja, för det är ju en hel del allsvenska spelare som kallas till landslaget och försvinner iväg i flera veckor. Vad gör det med de som är kvar?
Ja, det är ju som sagt både svenska och amerikanska, och det är en massa länder som har spelare representerade i damallsvenskan. Och det är ju de lagen som har väldigt mycket landslagsspelare. Det finns ju lag som till exempel Rosengård som har i princip hela startelvan nästan med A-landslagsspelare som ska spela VM. Och då, det är ju inte så kul att vara 4 stycken kvar och försöka bedriva vettig fotbollsträning. För det handlar ju inte bara om 1 eller 2 veckor, utan det är ju en ganska lång period. Så det är, ja, det är tufft. Och det är en utmaning för klubb och tränare och för spelarna och som är hemma och är kvar, och göra det bästa som går av situationen.
Ja, jag tänker, hur är det för de individerna som är kvar?
Ja, det är ju inte så kul. Jag har oftast varit iväg. Men jag vet ju med mina lagkompisar, det var ju en sväng i Göteborg som vi hade väldigt mycket landslagsspelare. Och det är tufft för dem. För det är ju deras vardag. Alltså damallsvenskan är deras prio 1. Och sen försvinner klubbkompisarna som egentligen också borde ha samma prio. Och gör någonting stort och något liksom på annat håll. Så det kostar på och man gnager på varandra om man är bara 5-6 stycken max på träningarna.
Några lag är ju helt, eller nästan helt ska vi kalla det, opåverkade. Jag menar att ingen eller kanske bara en åker iväg. Är det en fördel för dem när serien drar igång?
Det tror jag absolut att det är, för de får ju nöta ihop. Och dessutom haft ett långt matchuppehåll där de inte har fått tävla någonting, och det är det man vill göra. Så de har ju inte den mentala urladdningen eller fysiska urladdningen som VM-spelarna har. Så det tror jag absolut är en fördel. Plus att man kanske har suttit hemma och kollat på mästerskapet och tänkt att där vill jag vara. Och sen får du möta de tjejerna som har varit där. Så det är klart att du är taggad och tänker att nu ska jag visa. Så absolut tror jag att det är en fördel för de lagen.
Tror du att vi kommer se att detta har haft en påverkan när vi summerar säsongen 2015?
Det är svårt att säga, för naturligtvis så de lag som har landslagsspelare, de håller ju en väldigt hög nivå. Det är ju klassspelare såklart. Men jo, jag tror kanske att det kan tajta ihop det lite grann. I slutändan så tror jag ändå att de lag som är bäst liksom kommer ligga i toppen på tabellen. Men jag tror att det kommer plockas poäng av de lagen som har fått träna som sagt ihop och som är taggade där inför uppstarten.
Hur är det att komma tillbaka igen till klubblaget när man har varit iväg på ett mästerskap?
Det är ju som sagt en ganska stor urladdning. Det här är också individuellt. Men jag tror att för alla så är det klart att du har sett fram emot ett mästerskap under lång tid och laddat för det, och sen har du spelat det. Och även om det har gått, alltså, det har gått bra eller det har gått dåligt, så är det fortfarande urladdning. Så att det krävs ju en litet tag innan du på något sätt återhämtar dig. Sen kan det ju vara, för en del tror jag har det gått mindre bra, så är man ju kanske revanschsugen och vill spela. Eller har du varit på mästerskapet och suttit mycket på bänken, så kanske du är jättespelsugen. Så att jag tror att det är individuellt. Men det är klart, det tar lite tid. Och har du varit med, alltså säga att man har gått hela vägen och spelat final, så är det inte så lång tid kvar sen till matcherna drar igång. Medan om du har åkt ut i gruppspelet så har du några veckor innan. Så jag tror att det skiljer sig något lite. Mm.
Vi ska säga också, om ni hör någon liten koppis i bakgrunden så är det Charlie som har vaknat och vill gärna vara med på ett litet hörn.
Jag tror det. Ja.
Så det har vi som en liten bonus idag.
Mm. Mm.
Det här med att komma tillbaka. Är det olika om man är många i laget som har varit iväg eller om man är ensam?
Ja, det är det nog. Jag tror ju det är mycket upp till dem som är kvar. Alltså om du kommer hem som ensam landslagsspelare så sluts du ju ganska snabbt in i den gruppen och den vardagen. Medan är man många så kanske man inte, om man känner sig lite energilös så kanske det är svårare att få upp det i laget, eller man ska säga, om det bara är ett fåtal spelare. Samtidigt som, alltså, man är ju proffsiga, de är ju proffsiga de här tjejerna. Det är ju deras jobb liksom. Mm. Så jag tror att det är klart att man fixar det ändå. Men ja, det kan nog skilja sig åt.
Ja, det återstår att se hur det blir helt
ja,
enkelt.
Precis. Ja, precis.
Vi får väl ändå hoppas att de inte får så mycket tid för återhämtning, de som
Nej,
åker
jag
iväg.
Hoppas, ja, precis, jag hoppas
och
att de
då
inte
syftar
alls
vi på de svenska det. Landslagsspelarna faktiskt här.
Mm. Jag håller helt med, jag hoppas verkligen att de är kvar så länge som möjligt.
Absolut. Mm. Nu ska vi höra på Malin Diaz, vad hon har att säga. Så jag lämnar över ordet. Välkommen Malin Diaz.
Tack.
Det drar ihop sig till VM. Känner du att du har kommit in i landslaget nu sen debuten i förra året?
Ja, alltså man har ju varit med ett tag. Sen känner man sig aldrig säker, eller jag gör inte det. Man blir såklart lika glad varje gång man får kallelsen. Så att det är kul att vara med nu i sista lägret inför VM. Men det är ju nervöst också.
Ja, det är klart. Du har ju spelat ganska många landskamper i ungdomslandslagen, både U17, U19 och U23. Hur kändes det att ta steget upp till A-landslaget?
Det var nervöst, det var det ju. Även om jag spelade i Tyresö då, så jag kände ju ändå rätt många och det kändes som att man hade stöd därifrån. Men det är klart att det är allt nervöst, det har ju varit en stor dröm sedan man började spela fotboll. Så att, det var nervöst och det var ett rätt stort steg att ta. Framförallt tror jag som person också och inte bara på planen, men det är ju såklart varit jätteroligt.
Vad är det som skiljer sig mest mellan A-landslaget och de yngre landslagen tycker du?
Det är väl mer det här med det egna ansvaret. Jag tror att här måste du liksom ta för dig mer. De kanske inte har samma tid och ger dig den här feedbacken du vill ha, eller utan du får liksom stå lite för din egna utveckling och ansvara för en själv. Så det är väl mer det. Och sen är det ju, i ungdomslandslagen var det mycket möten. Och det var mycket att hålla reda på. Liksom. Nu är det mer lite fritt. Lite mer vuxenliv kanske man ska säga.
Mm. Vad tycker du är din styrka på planen?
Jag skulle nog säga speluppfattning. Det känns som det är... Ja, att det är min styrka.
Vad vill du helst bidra med under en match?
Så jag gillar ju mycket boll och liksom, ja, men behålla bollen inom laget. Och ja, få igång ett bra passningsspel och sådär. Så det är väl främst det.
Vilka krav ställer du på dig själv när det är match?
Alltså jag har alltid haft väldigt höga krav på mig själv. Så att nästan lite för höga. När jag var yngre i alla fall. Så att då kunde det bli jobbigt ibland och... Jag gick och träffade en idrottspsykolog ibland och sådär. Men det är såklart att jag har alltid haft ambitionen att vara bra i match. Och ibland har det blivit för höga krav, som jag sa. Att även om jag gör 10 bra passningar så kommer jag bara ihåg den där jag slog bort. Men kravet är väl att alltid att ha en så hög lägstanivå som möjligt, har det väl varit.
Mm. Men du tycker att du har kunnat jobba bort det där, att inte haka upp det så mycket på den enda passen som blev fel då? Eller det gnager fortfarande?
Ja, det gör det. Jag tror att det sitter i. Och det är väl både på gott och ont. Jag tror att det gör att man får ett driv hela tiden att tänka så. Men ja, det får inte gå överstyr.
Nej, det är klart. En lagom balans kanske kunde vara lagom. Vilka krav ställer du på dina lagkompisar?
Svårt. Nej, men så jag känner liksom att så länge de gör sitt bästa liksom, och så länge man känner att de liksom krigar på och gör det de ska, så mycket mer krav har jag inte. Liksom. Man kan inte göra så mycket mer än så.
Nej, det är bra. Vad känner du är skillnaden mellan ditt jobb i klubblaget och ditt jobb i landslaget?
På planen?
Eller? Ja, på planen.
Jag känner väl att jag har en lite större roll i Eskilstuna. Där jag kan känna att mycket av spelet ska gå via mig. Och på träningen är man ofta delaktig liksom i uppspel och sådär. Det är väl inte riktigt samma här, utan nu är jag där och det gäller att försöka ta en plats i truppen till VM och försöka liksom, ja, men få göra de här inhoppen såklart. Så att här är det mer, ja, men här får jag liksom söka den bekräftelsen från mig själv lite mer. I klubblaget känns det som man har den redan. Så att ja, det är ganska stor skillnad.
Ja, det är bra. Hur funkar du mentalt på planen? Hur gör du för att skaka av dig någonting om någonting då skulle ha gått snett?
Ja, det beror på väldigt mycket liksom hur matchen har gått innan och sådär. Men jag tycker att det är jättesvårt. Känner jag liksom att jag har kommit in i matchen dåligt, så tycker jag att det är väldigt svårt att liksom tänka och hur man ska tänka och sådär. Men jag försöker väl bara, i och med att jag trivs mycket och har mycket boll, så försöker jag väl röra på mig ännu mer och försöka få mer boll så att man liksom får upp självförtroendet och sådär.
Mm. Har du lätt för att bli sur på motspelare och domaren och sådär om det är några situationer?
Nej, det skulle jag nog inte säga. Det handlar väl mer om att man blir sur på sig själv i så fall, men inte på andra.
Nej. Om vi tänker på att prata om VM, det är ju inte så himla jättelångt kvar.
Nej.
Hur ser dina förhoppningar ut inför VM?
Alltså man hoppas ju verkligen att komma med i truppen liksom. Och det vore verkligen surt att liksom åka ut eller bli petad, eller vad man ska säga, sista. Men kommer jag med så vill jag ju vara en inhoppare som verkligen kan göra skillnad och inte bara som nöjer sig med att få hoppa in, utan får man chansen så vill man ju vara en spelare som gör skillnad.
Hoppa in och avgöra.
Ja, kanske inte avgöra, men ändå vara en bidragande.
Absolut. Ja. Har du bra koll på de lagen som i gruppen? Nigeria, USA och Australien?
Nej, alltså jag kan inte påstå att jag har jättebra koll. USA har man väl lite koll på. Jag har ju spelat Tyresö med vissa där. Så de har man väl lite mer koll på och så. Men annars kan jag väl inte påstå, även om vi pratat lite om dem och sådär på samlingar. Ja, det är väl ungefär så mycket man har.
Och vad har du fått ut av egen del av att träna med A-landslaget?
Oj, jag tror att man när man får vara med världsspelare som det ändå finns här, så lär man sig vilken nivå det faktiskt krävs att ligga på hela tiden för att ta de här stegen som de har gjort. Sen lär man sig mycket av alla spelare som är så otroligt duktiga. Man försöker hela tiden liksom ta in det de säger. Och så att det är väl mest liksom, man lär sig allt mellan himmel och jord. Det behöver ju inte bara vara det som händer på plan, utan det kan ju vara det som är utanför också.
Har du något exempel på något som du...
Nej, men det kan vara allt från att Seger kommer till mig och ger tips på en träning, till att jag går till någon annan och pratar liksom, om hur man ska tänka mentalt. Eller liksom, de har så otroligt mycket erfarenhet, så att det finns mycket att lära.
Ja, det är härligt. Hur tänker du inför en landslagssamling? Vad är det du ser fram emot?
Nej, men det är alltid, det är såklart lite nervöst. Men sen så är det väl det här med att det är någonting med landslaget. Att få sätta på sig kläderna och representera sitt land. Det är ju någonting man drömt om liksom. Så att det är klart det blir lite extra pirr liksom. Men sen är det väl att få träffa alla. Alltså det är ett superhärligt gäng. Och jag trivs jättebra i laget. Så att och få träffa alla. Och sen är det ju roligt att spela internationella matcher också. Så att ja.
När började du spela fotboll? Hur gammal var du då?
Oj, jag började spela kanske när jag var 5. Mm. Med min storebrors lag.
Mm. Hur mycket äldre är han?
2 år eller. Mm. Så att, ja, det var
gick du in i hetluften direkt liksom.
Ja, nej. Nej, men ja.
Höll du på med några andra sporter också när du var liten?
Mm. Gymnastik och sen ballett. Handboll också.
Mm. Men det är nog en rätt skön kombination. Alltså, ja. För du, men jag tänker på kroppskontrollen i gymnastik och ballett. Den har man ju ändå nytta av.
Ja, nej, min mamma satte mig på ballett. Liksom. Jag tyckte absolut att det var roligt. Men det var ändå när man kom upp i åldern att fotbollen var ändå alltid liksom prio 1. Så att då fick man välja lite.
Ja, när bestämde du dig för att satsa på fotbollen?
Jag gick till AIK när jag var 13. Mm. Och då var det ju liksom... Vi tränade ju varje dag i stort sett. Vardagar. Så att då var det ju... Och jag bodde andra sidan stan. Så att det var långa resor. Och, så att man hann ju inte med så mycket. Hade jag är ju från Vändelsö då. Hade jag spelat i en klubb där kanske man hade kunnat åka från träning till träning, men det var inte det riktigt på samma sätt.
Vad är det, eller vad var det då med fotbollen som gjorde att du tyckte det var värt att åka så långt varje dag för att få träna?
Nej, men jag började ju en fotbollsskola i 6:an, minns jag. Och där var det ju, ja, men alla killar spelade BP, tjejerna spelade Hammarby. Det var liksom fotboll. 24 timmar om dygnet liksom. Allting var fotboll, allting blev en tävling. Det spelar ingen roll om det var ett matteprov eller en match på rasten. Allting var en tävling. Det var väl lite den här tävlingen jag fastnade för. Alltså, ja, att tävla. Mm.
Men var du en sån som spelade fotboll på alla raster och sprang till vallen så fort du fick tid?
Ja, så var det faktiskt. Jag hade i stort sett alltid med mig en boll. Vart jag var. Jag gick ju i en skola i stan, så då var det liksom, man hade sin stora väska och i den hade man ju fotbollsskorna och fotbollen. Så att man var ju inte hemma så mycket, utan det var som att man var på resande fot hela tiden. Ja. Så man hade ju sin mat där i och så åt man väl på fotbollsplanen, spelade lite innan träningarna. Och sen var man väl hemma vid 9-10 efter träningarna liksom. Så att man åkte vid 7 och sen var man borta hela dagen, så var man hemma vid 10 igen.
Hur gammal var du då? Ungefär? Alltså, det var...
alltså, jag gick ju 6, jag vet inte hur gammal man är då.
Ja, då är man inte så gammal, då är man ju kanske typ 12.
Ja.
Det var aldrig så att du kände att nej, det här blir för mycket?
Nej.
Nej.
Nej, det var verkligen inte så. Sen när jag var 15, då flyttade jag hemifrån och bodde i Solna. Så att då var det ju mer så här, man behövde inte vara på Skytteholm hela tiden liksom, utan då kunde man gå hem och så. Men ja, det var, jag minns det som en jätterolig tid. Mm. Mycket kompisar och ja, fotbollsplanen hängde man ju mycket på.
Härligt. Hur kändes det första gången du blev uttagen till ett landslag?
Till första landslaget? Ja. Det var väl efter Halmstad där, elitlägret. Alltså det, jag vet inte om det går att beskriva den känslan. Det var liksom... Ja, det var speciellt. Jag minns att jag var... Jag undrar om jag var och spelade Gotia Cup, kanske det var. Jag öppnade inte brevet i alla fall.
Nej, okej.
Okay. Det kommer jag ihåg.
Alltså du ville spela färdigt Gotia då först och sen läsa brevet?
Ja, eller? Nej, mamma och pappa öppnade. Jaha. För de var liksom hemma.
Jaha, det var det. Okej, okay, så menar
de öppnade brevet. Och så minns jag på första läget att... De sa så här, hur många här öppnade brevet själv, liksom kallelsen, och alla hade ju öppnat den själv, typ utom jag. Så det räckte ju upp också på handen, liksom så här. Ja, jag med. Nej, men, alltså nej, pappa ringde ju och sa liksom, du har fått kallelse här till landslag i Växjö, kommer jag ihåg. Och då var man ju så här, oj, gud.
Hur gammal var du då?
Vad är man? Är man 15? Jag vet inte hur gammal jag var faktiskt. Jag tror att man kan ha varit 15 kanske, 14 där.
Och sen fick du vara och träna med A-landslaget på, var det Bosön första gången, 2012.
Mm.
Hur fick du också ett brev då, eller var det någon som ringde, eller hur gick det till?
Nej, du ringde faktiskt Pia.
Hon gjorde det?
Ja.
Minns du vad hon sa?
Nej, eller jag minns ju att hon ringde och man, jag var på väg till en morgonträning då. Vi spelade AIK. Och jag kommer ihåg att hon frågade, för jag hade inte riktigt bestämt mig. Det var då när jag gick till Tyresö. Hur det liksom skulle bli och vart jag skulle spela och så där. Så vi pratade lite om det. Och sen sa hon, jag tror att Lili var också min bakgrunden. Så sa hon bara, men du ska åka på landslagsläger med oss typ. Och jag trodde att det var ett skämt. Man var fortfarande ganska ung. Jag tror jag var 18 typ. Så då var man ju så här, man bara, va? Ja, så det kändes lite overkligt faktiskt.
Mm. Vad skulle du vilja säga till unga tjejer som vill satsa på fotboll? Vad är liksom viktigt att tänka på vägen?
Mm, alltså det kanske låter jätteklyschigt, men för mig har det varit att hela tiden ha kul.
Mm.
Och alltså, jag kom upp i den här hetluften ganska tidigt, känns det som. Man gick upp i damlaget tidigt i AIK. Och då var det många, det fanns många runt omkring som skulle tycka och tänka och säga vad man skulle göra och sådär. Och jag tror att det är viktigt att man faktiskt lyssnar på sig själv och går sin egna väg. Och liksom lita på den magkänsla man har. För det tror jag har hjälpt mig väldigt mycket. Skulle jag ha lyssnat på alla som har tyckt och tänkt, så tror jag inte att jag skulle ha varit här idag.
Nej. Vilken stöttning har du fått på vägen av din närmaste omgivning?
Alltså jag har haft, jag står väldigt nära min familj, min mamma och pappa framförallt. Men pappa har väl varit den som, mamma är inte så fotbollsintresserad, men hon har liksom alltid varit där och bidragit med det hon kunnat. Pappa är mer fotbollsintresserad och han har väl varit den som har stått mig närmast hela vägen. Han var med under min tunga period i Tyresö och ja, jag vet inte om jag hade klarat av den utan honom. Så att han har ju varit ja, grym i stöttning och sådär.
Vad var det som var mest motigt?
Nej, men det var väl det här när man satt på bänken och inte fick spela och och man behövde gå till gymmet efter och man kände att det spelar ingen roll om jag går till gymmet för nästa match kommer jag ändå inte få spela. Liksom. Och han sa hela tiden, men när du väl får chansen, då ska du vara så bra tränad att du ska ta den. Liksom. Och han, även om jag inte fick spela så var han liksom där på varje match. Han visste att jag förmodligen inte skulle hoppa in, men han ville liksom, fick jag chansen så skulle jag.
Då ville han inte missa det?
Nej. Så att det har väl varit det och sen har han alltid varit så här att jag ska ta mina egna beslut och inte kunna skylla på någon annan liksom, utan jag har valt att gå den här vägen och då ska jag ta alla beslut. Men han har liksom ändå stöttat.
Mm. När fattade de att fotbollen skulle bli ditt jobb på riktigt?
Mamma och pappa?
Mm.
Alltså jag tror ändå att det var när jag var 15 kanske och flyttade hemifrån och man behövde inte det där studiebidraget som man kanske hade behövt innan. Utan man betalade sin hyra själv och man fick pengar och det var liksom, man fick en lön. Jag kunde liksom leva på fotbollen redan då. Jag tror att det varit en stor omställning att jag inte var så beroende av dem som jag varit innan. Liksom.
Ja, det är så kanske man som förälder inte är beredd på redan vid 15.
Nej, jag tror inte att de riktigt var det.
Nej.
Då tror jag nog att de liksom förstod.
När fattade du det då? Eller du kanske hade bestämt det redan från början. Så det...
Nej, jag vet inte. Det har liksom bara kommit med åren. I början var det ju så här, jag kommer ihåg när jag fick mitt första kontrakt och lägenheten och allt. Det var så här, men gud, går det här? Det här går att leva på. Liksom. Det går, blir man bra så kan man ju tjäna pengar på det här. Det är såklart kul att man kan leva på någonting man älskar.
Ja, det är klart. Det är lite lyxigt.
Ja.
Hur känns det i kroppen att ta på sig landslagsdräkten på matchdagen?
Ja, det är såklart det är speciellt. Man är ju stolt. Det blir lite så att man kommer ihåg hur det var att spela på gården. Och typ, man hade på sig en landslagströja med någons namn på. Eller liksom, man blir lite sentimental för det är liksom någonting man drömt om.
Mm.
Så nu står man där och får faktiskt ha på sig dem.
När du börjar på bänken, hur funkar det mentalt? Liksom? Hur laddar du för matchen när du vet att du ska sitta på bänken?
Nej, men det är väl mest att man försöker se lite, okej, vilken position kanske jag kan få göra ett inhopp på. Hur ser matchen ut? Behöver vi anfalla? Behöver vi försvara? Så att man faktiskt läser matchen även om man sitter på bänken.
Hur är du med och bidrar till laget från bänken?
Nej, man försöker pusha på såklart. Mm. Under uppvärmning som liksom är en viktig del att få en god känsla innan match. Försöker pusha på. Samtidigt får det inte bli för mycket heller. Så det gäller väl att hitta en balansgång där. Men jag tror att bara ibland räcker det med en klapp på axeln liksom, eller bara vara närvarande och liksom få det lilla extra inför match.
Hur är känslan sen när det är dags att göra ett inhopp? Hur mycket energi tar du med dig in på planen? Då kanske de andra har börjat liksom, sprungit där rätt länge och blivit trötta och så kommer du in. Hur är känslan?
Nej, men det är ju såklart. Så man är uppe i puls som jag vet inte vad. Det är ju liksom så här, gud, nu ska jag hoppa in här och nu vill jag göra skillnad och jag vill bidra med någonting. Så att man är ju verkligen uppe i varv, men samtidigt får det inte bli för mycket så att man blir liksom alldeles stressad, utan det gäller att hitta en balans där också. Men det är ju nervöst, det är det. Men på ett skönt och roligt sätt liksom.
Mm. Hur ser en optimal match ut för dig? Oavsett om det är klubblaget eller landslaget, men...
Nej, men det är väl när vi har mycket bollinnehav, när vi får igång passningsspelet, då tycker jag att det är kul.
Mm. Mm. Vad är din känsla inför premiärmatchen i VM?
Ja, det är ju såklart... Kommer man med är det ju helt overkligt att spela ett mästerskap och spela ett VM. Liksom. Det är ju bland det största man kan göra faktiskt. Så jag vet inte vad jag ska säga, men får man vara med och uppleva det så kommer det helt klart vara det största man gör.
Ja, det är lite magiskt kan jag tro. Jag kommer hålla alla tummar för att du får komma dit och få vara med och för att det kommer gå bra för er allihopa. Så jättestort tack för att du var med och lycka till.
Tack.
Hej, hej.
Hej.
Malin Diaz alltså. Hur mycket speltid tror du att Malin kommer få i sommar?
Ja, det är alltid svårt att säga, men jag tror hon kommer få speltid. Alltså det är en klok och väldigt skicklig spelare. Och jag tror Pia tror på henne och gillar hennes spelstil. Så ja. Hon kommer nog få, inte starta, men hon kommer nog få göra lite inhopp.
Mm. Ja, inhopp. Jag tänker rent så här praktiskt. Hur mycket värmer man under matchen om man vet att man kanske eventuellt ska få komma in?
Man håller ju igång egentligen lite grann under hela matchen så i omgångar. Alla avbytare. Jag är ju back, så att jag var ju inte sådär att jag trodde jättemycket på inhopp. Men de här offensiva spelarna är nog lite bättre på det och har nog lite mer på känn. Så du håller ju liksom igång lite grann under hela matchen. En gång i kvarten typ. Och sen i halvlek så kör man ju kanske lite mer ut på plan. Men det gäller ju verkligen att vara förberedd. För det kan ju komma en skada. Det är inte så att det behöver vara ett planerat byte. Så då gäller det ju att ändå vara på tå.
Mm. Hur mycket bidrar de på bänken genom att liksom ropa och peppa under match? Eller?
Alltså under mästerskap är det ganska svårt. För man hör ju inte så mycket. Men du känner ju på något sätt energin ifrån bänken och när du tittar dit. Och det är ju liksom som ett stöd du har. Så de är ju jätteviktiga. Men mest innan och i halvlek och sådär. Alltså du ser dem ju, men som sagt du hör inte. Jag vet ju själv, man sitter på bänken, man sitter ju och skriker. Men som nu under EM i somras till exempel, med den ljudnivån som var på läktaren. Så det var ju inte att någon hörde att jag satt och skrek bra på bänken. Men jag tror ändå att energin smittar av lite. Så, alltså bänken är jätteviktig.
Mm. Ja, jag vet att Alva kommer att komma in lite på detta med inhopp som har gjort skillnad. Så att vi kan återkomma till det lite längre fram.
Mm.
En annan sak som Malin var inne på som jag har funderat lite på. Det är det här med, jag hoppas jag blir uttagen. Det är en nervös väntan. Hur är det att vänta på ett besked?
Det kan ju vara jättenervöst. Det är ju alltid ett gäng spelare som är nervösa. Det är ju naturligtvis, det är många som är ganska givna. Men det är några platser, de som inte är startspelare. Och det är ju jättejobbigt att vänta. För att det handlar ju om ganska mycket tid och bland det största du kan uppleva. Så att, ja, det kan vara riktigt nervös väntan.
Ja, för jag tänker på det här. Hur laddar man upp när man inte vet om man ska åka?
Ja, alltså man gör vad man kan för att på något sätt få tiden att gå. Den tiden man väntar, man har ju redan gjort förberedelserna på något sätt träningsmässigt. Om du har varit med på läger och så att rent
vad ska man säga, med sömn och din kropp och mat och träning har du ju redan. Det handlar inte om de 3 dagarna Nej. Innan uttagningen. Så det är ju mer om, tror jag, att bara få den tiden att gå tills du vet. Mm. Och överanalysera saker som du har hört och tror. Och, ja.
Går det att vara säker? Alltså jag tänker på de lite mer etablerade.
Ja.
Kan man ändå känna sig säker?
Ja.
Får man veta det liksom innan? Eller?
Alltså inte direkt att du får på papper att Nej. De här spelarna är givna. Men jag menar, självklart så vet ju att du har ett förtroende och när du har pratat alltså inför ett mästerskap och du har spelat alltså, så jo det, och jag menar det tror jag också att i kommunikationen med de spelarna som Pia har så pratar hon om VM att ja, då ska vi tänka så här och din roll och bla bla bla, absolut, så det är några frågetecken men ändå inte så många.
Nej. När vi lyssnar på Malin så hör man ju en enorm hängivenhet där hon berättar att hon åker hemifrån, alltså när hon var ung, åker hemifrån så tidigt på morgonen och lever mer eller mindre i sin väska för fotbollen. Den här hängivenheten, jag antar att det är ganska centralt för dem som lyckas.
Absolut, och jag tror att det finns ju 2 olika sätt på något sätt att nå framgång, tror jag. För att du ska nå den och vara en av de allra bästa och ligga kvar på toppen länge så tror jag att det krävs att du är hängiven. Men jag tror att du kan komma rätt långt också på, och det handlar rätt mycket om mental styrka, att du inte lägger lika stort allvar eller lika stor vikt vid det. Att du kan vara avslappnad i de situationerna där det krävs som mest. Jag tror att hängivenheten är ett måste om du vill liksom nå den absoluta världstoppen.
Mm. Mm. Nu är vi framme vid Alvas lista. Och idag så tror jag nog att det handlar lite om just det här med inhopp. Okay. Vi lyssnar.
Ja hörni, är det inte härligt så att säga? VM närmar sig med stormsteg. Vi väntar alla på att festen ska dra igång. Det finns såklart massa saker som är viktiga för att Sverige ska nå framgång i VM. Men en sak som jag funderar på är att det måste finnas spelare, jokrar, som kliver fram och gör de där galna sakerna. Vi har några sådana genom historien. Vi har Marie Hammarström som under sitt första mästerskap sköt upp bollen i klykan så att Sverige vann VM-brons 2011. Och innan dess så har vi då Josefin Ökvist som 20 år ung sköt Sverige till VM-final 2003. Vem är det dags för nu? Vem kommer att bli Sveriges VM-joker? Jag har faktiskt tagit ut 4 tänkbara namn. Och så hoppas vi lite extra på att någon av dem ska skjuta Sverige till en VM-final. Det vore väl härligt. Första potentiella VM-jokern hittar vi i Malin Diaz. Och hon har faktiskt redan haft hjälterollen när hon avgjorde EM-finalen för U19-landslag 2012 i förlängningen mot Spanien. Det vore väl härligt om hon kunde upprepa det och avgöra en VM-final. En annan potentiell joker skulle ju vara Olivia Skog som faktiskt inte har producerat så himla mycket poäng i landslaget. Så att jag tror att det skulle vara sjukt otippat om hon satte en avgörande boll i en semifinal. Och jag tror att det skulle vara jävligt skönt för henne. Och knäppa alla som tvivlar på hennes kapacitet på näsan. En tredje potentiell VM-joker känns lite, jag vet inte om alla håller med om att det skulle vara en joker, men för mig så är det Lisa Dahlqvist. Som var fantastiskt bra under VM 2011, men sen inte riktigt har nått upp till den kapaciteten igen. Kan hon det så kan ett skott utifrån från Lisa Dahlqvist fälla avgörandet i en viktig match, det tror jag definitivt. Och det fjärde namnet som jag har hittat är Fridolina Rolfö. Till vardags i Linköping. Och jag tycker att vi har sett när hon har kommit in i landskamparna här att hon har förmågan att förändra. Hon tar skott utifrån. Hon har en rätt schysst vänsterdoja. Och världsbacklinjerna som finns där i VM är inte så inlästa på henne. Så att hon kan definitivt komma in och avgöra en match. Vem som blir VM-joker kan vi självklart bara sia om. Men jag skulle vilja att Stina och Karin gör just precis det. Vem kan bli den oväntade tungan på vågen för Sveriges del i sommarens VM? Vad tror ni?
Alva, jag håller med dig. Alla de fyra som du nämnde där, Malin, Olivia, Fridolina och Lisa Dahlqvist, har ju verkligen möjligheten att kliva in och göra skillnad när de hoppar in. Jag själv tänker spontant på Lisa Dahlqvists iskalla straff som hon satte mot Hope Solo under VM 2011 när Hope stod och fånade sig helt enkelt. Ja. Jag kan inte säga det på något annat sätt.
Nej, det är sant.
Och Lisa helt iskallt bara går fram och sätter straffen. Det är sånt man minns, så det är sånt man gärna ser mer av.
Jag håller med. Och Lisa, hon tycker jag, det är ju en mästerskapsspelare. Alltså om vi pratar om att prestera i de här absoluta toppmatcherna, så är det en tjej som har skallen med sig. Så jag tror absolut, även om kanske inte som inhoppar joker på det sättet, men jag tror, och nu med den tråkiga skadan på Hanna Folkesson, så tror jag att det finns utrymme för Lisa. Och sen mot Fridolina Rolfö, skulle jag säga solklart, om det inte var så att hon hade haft så mycket problem med skador, att hon såg man några inhopp med, alltså en fantastiskt duktig fotbollsspelare, en riktig framtidsspelare. Tror jag, i landslaget. Men hon har haft lite otur med skador, och det är sånt, kan ju sätta sig på självförtroende, och man inte riktigt, alltså man kommer ur det här flowet. Men hittar hon tillbaka till det, så är det så är det ju låga odds på att hon skulle kunna hoppa in och göra något avgörande.
En annan som skulle kunna vara aktuell och att vara med på Alvas lista är ju Maria Banusic.
Absolut, det är också, det är ju en spelare med jättestor potential. Så jag känner inte till hur hon är som person och så, den mentala biten, och hur hon skulle hantera det. Men kvalitetsmässigt så finns det en chans där också.
Ja, och som Alva var inne på, både Malin och Olivia har ju verkligen spets.
Absolut, jo, men det är ju spelare som har varit med i ett tag. Så de är inte lika. Det är kul det här som Alva nämner med motståndarlagen, att de inte har koll på till exempel Fridolina Rolfö kanske. Just, jag tänker en joker, en sån som man inte känner till, som kommer från nästan ingenstans.
Ja, men precis.
Och det är egentligen, Lisa Dahlqvist är väl ingen joker så. Men jag tänker Olivia och Malin har ju, de har ju figurerat ett tag, och vi känner till dem som spelare.
Ja, vi får helt enkelt se. Men det känns ändå skönt att det finns flera som kan kliva fram.
Precis, och det vore ju häftigt om det kom någon helt annan också gjorde det.
Ja, det hade ju varit jätteroligt.
Lyfter vi på hatten.
Ja, absolut. Ja, i och med vår upptrappning så behöver du inte vänta så länge på nästa avsnitt. Det dyker upp redan på torsdag, och då är det Nilla Fischer som är med. Det vill du inte missa, kan jag säga.
Nej.
Något ord om Nilla?
Det är ju alltså en fantastisk spelare. Både som mittfältare och nu som mittback. Det ska bli kul att se henne nu när hon har fått några år som mittback, och se vad hon kan göra i mästerskapet.
Glöm inte att följa oss på Twitter @splitvisionpod. Sprid gärna podden till andra som gillar fotboll, så blir de också glada. Gå in på splitvisionpod.se för att se extra material och bilder. Ja, det var det hela för idag. Tack så mycket Stina för att du var med.
Tack så mycket.
Tack så mycket Charlie också för att vi fick komma här och störa en liten stund. Då hörs vi snart igen.
Det gör vi.
Hej.
Hej.
Fotbollspodden Split Vision gjordes av Karin Löving Media för damfotboll.com.